Det står skrevet i andra Samuels bok, och vi läser då i Jesu namn. Det var sån det att fortellingen är från Davids tid. Det är ju sån cirka 1000 år före Jesus, eller det vill säga cirka 3000 år före nu. Det var ju en enorm maktkamp, får vi se, mellan Sauls hus. Saul var ju kung i Israel, och så hade Saul levt så att Gud bestämt att han ska ta kungemakten ifrån. Så skulle han insätta David då, som skulle vara en man efter hans hjärta. Och det blev ju väldigt missunnelse från Sauls sida. Och otaliga gånger, särskilt efter att Saul skönte det att Gud mente allvar när han har sagt att han skulle ta kungemakten från honom och han skulle insätta David. Och David var ju på en måte ensam, och så stod han där på många måter. Han lyktes både i förhåll till Goliat, och han lyktes i förhåll till Israels sina fiender, de som kalltes då filisterna. Och efterhvert som Gud var med David och välsignade han, så blev Saul mer och mer hatisk, och han bestämde sig att han skulle dräpa. Han gjorde väldigt många helt konkreta försök, bland annat med att kasta spydet på närt håll för att spidda han och ta liv av han. Men i sista sekund så klarte David att böja sig undan, och så blev hans liv spart. Så var det sån att Saul hade en sön, och hans sön hette Jonathan. Och så blev det ett vänskapsförhåll mellan de två, David och Jonathan, som inte finns beskrivet någon plats, andra platser i Bibeln. Ett så väldigt varmt och kärt vänskapsförhåll. Och det förde till att de lagde en pakt, en avtal. Och så hade de Gud som vittne på den pakten. Och i den pakten så heter det att om David, efter att han blev en konge, det gick gott med han och Gud välsignade han, så må han aldrig svikte löfte om att han ska göra gott emot det här Jonathans hus och släkt. Men så gick det så att den här konflikten mellan de här två starka familjerna, alla undtatt en eneste en i Jonathans sin släkt blev drept. Det var en liten gutt som hette Mefiboset. Och så kommer fienden där, och så skulle de sannsynligtvis ta livet också av han. Men så var det så att han hade en mamma. Och mamman, hon brydde sig inte något särskilt om den lilla gutten. Så fick han en fostermor. Och fostermora, hon var inte så väldigt mycket bedre. Hon hade inte så mycket varme eller kärlighet och omsorg heller. Men i alla fall så skedde det att hon här är en av de här fostermödrarna som Mefiboset hade. När hon så fienden kom och sannsynligtvis ville ta den lilla gutten av dagen, därför att han var den absolut sista genlevande i hela Sauls släkt, och de hade bestämt att alla skulle drepas. Så tar hon den gutten på 5 år, han var kanske inte så tung och stor, för hon klarte att bära han i fanget. Och hon löp så fort hon klarade och hon fart. Och sannsynligtvis måtte det vara ifrån och högre etage nedover en trapp, för hon falt och så miste hon gutten av fanget. Och så blev han lam från benen eller från höften och ner, och det var han hela sitt liv. Jag läser ett vers här först ifrån Samuel, Andra Samuels bok 4:4. Jonathans söns Saul hade en sön. Så var lam i bägge fötterna. Han var 5 år gammal då meldingen om Saul och Jonathan kom från Jerusalem. Och den kvinnan som passade på honom tog honom och flyktet. Men i det hon skyndte sig av sted, falt han ner och blev lam. Hans namn var Mefiboset. Och det namnet där, det är egentligen väldigt speciellt. Och så som jag tänker, så hela den fortellingen är väldigt speciell. För David var ett väldigt tydligt bild på Jesus Kristus. Mefiboset, han var ett bilde kanske på dig och mig. Vi som är hedningefolk, vi som inte hade förtjänat och som inte förtjänar någon nådighet för Gud. För Boset, som är andra halvdelen av hans namn, det hette andra platser i kongeboken så heter han Mefibal. Och Bal är ju en avgud, och det var ju en avgud. Och hela hans summen av hela hans namn betyder skam. Han var egentligen skam. Kanske därför tänkte man att sin han blev lam, han kunde inte gå, han var avhängig av hjälp. Men allikevel när han växte upp så gifte han sig och han fick också en son. Och det som jag ska läsa det är från samma andra Samuels bok ifrån 9 kapitel. Och det var det sån att David hade fått ro. Och så begynte han att tänka tillbaka, han hade ju sin bästa vän. Han kunde bara inte glömma sin bästa vän som mistade livet. Han hade ju hoppat att han skulle överleva. Men han döde. Och så tänkte han på den här kontrakten, den här pakten som han hade gjort. Och så var det så att när de gjorde en pakt inför Gud, så var Gud alltid närvarande och så såg han när de skrev ut. Och så ser Gud det att han ska våka över att pakten blir uppfyllt. Ingen av parterna fick lov att gå in och bryta pakten. Jag vill straffa dem men komma över dem. Och så vet David och tänker, oj, han lovde ju något som han aldrig i livet har uppfyllt. Så hade han en tjänare. Och han tjänaren hade varit en tjänare hos kung Saul. Men han vände sig om och så blev han en vän av kung David. Och han hette Siba. Och så spör han om Siba. Sin Siba kände hela Sauls familj bäst. Att finns det någon järnlevande av Sauls? Eller rättare sagt av Jonatans familj? Ja, ser han. Där finns en gutt, men han är lam. Och han har den transporterat till ett sted där det är öde. Där det finns mat i örken. Motsatt av Betlehem som betyder brödhuset. Men där den lilla Siba-gutten var, där var det väldigt fattig och dålig ställt. Så läser jag någon vers här från Andra Samuels bok 9. Så sände kung David bud och hämtat han ifrån Makris, Amiels söns hus i Lo Dabar. Och de Mefibosets son av Jonathan, Sauls son, kom in till David, kastade han sig ner med ansiktet mot jorden. Och David sa, Mefiboset. Han svarte, här är din tjänare. David sa till honom, var icke rädd. För verkligheten han var rädd att nu han var den sista igenlevande och de hade lov att alla i Jonathans släkt skulle dö. Så han var rädd. Vär icke rädd, tröster David han. Jag vill göra väl emot dig, Jon. För din far Jonathans skyld. Och ge tillbaka till dig hela den jorden egendomen som Saul, din far, ägde. Och du ska alltid äta vid mitt bord. Då kastet han sig ner och sa, vad är din tjänare att du lade ditt öje falla på en död hundson som mig? Så kallade kongen på Siba Sauls tjänare och sa, allt som har tillhört Saul och hela hans ätt har jag gett till din herres son. Du ska dyrka jorden för han och dina söner och dina tjänare. Och så läser jag sista vers 13. Men Saul bodde med Mefiboset i Jerusalem, för han spiste alltid med kongens bord. Han var lam i bägge fötterna. Egentligen en fantastisk fin fortelling om, särskilt om man klarar att se att det är Gud som vill visa sin nåde mot oss som inte har förtjänat något. Hans namn var skam, synd. Du borde skämmas. Nej, du har en bakgrund ifrån Sauls hus som har gjort så vederstyggelig ting mot Herrens salvade. Men David hade fått ett hjärtelag som var fullt av Kristi hjärtelag. Han visste, Herren hör inte mig till. Han har gett ett löfte, en pakt som var underskrivet, undertegnet av den bägge två, med Gud som vittne. Han ska alltid göra gott emot dina. Det skulle han sörja för att det blir gjort. Och vi kan tänka oss den där lille Mefiboset där han var på det öde stedet där han hade gömt sig bort under väldigt fattig och vansklig förhåll. Där han tänkte att ingen kan ju finna på att leta någon på ett sådant sted. Och så kommer de och så bankar de på. Så får de höra att de kommer från Davids hus. Davids sina tjänare kommer. Så vi kan tänka oss angsten och frykten i han att nu kommer de helt säkert till oss till han för ansvar och så må han dö. Och därför kallar han sig själv för en hund. Varför? Vad är grund till att du kastar dina ögne på? Men han kallar sig sin tjänare. Och David var ju, Saul var ju rik. Otrolig rik. Och det är enormt mycket egendom. Men så blev ju allt tatt ifrån när han döde. Så säger David det att allt som din bäste får, alltså Saul eide, ska gis dig tillbaka. Och så tar han som först hade varit Sauls tjänare Siba och så sätter han över han. Och så ställer han för han utallig många tjänare för den där lille stackars syk och eländiga gutten som med dålig självfölelse där. Och så kan vi tänka oss vid Davids bord där alla fina rätter man kan tänka sig som, för han var ju konge. Han var rik och en mäktig konge. Vi kan kanske inte tänka oss alla fina maträtter som de hade där och de fina gästerna och de fina kläderna som de klädde på sig. Så kommer den Mefiboset, kanske som dama som fick höra. De hade inte rullstol på den tiden, men de måste ha någon för att hjälpa och bära han. Och så placerade de han på en utfallplats som David hade gett till han. Och så kommer många tjänare och så bär de fram den finaste och bästa maten. Och vad var egentligen det speciella här? Jo, det var hans lammeben, det som blev regnat skam som skam för han. Det som gjorde att han fick det där namnet Boset. Mefiboset, alltså inte något annat än världen, en avgud, avguden Baal med all vederslighet. Men om han fick nå det, så var det sånt att det här är bordplata. På en måte kommer det här på är liksom lock på paktens ark som kallade nådestolen som vi husker från det allra helligste. Och vad gjorde det locket? Jo, det gjorde det att lovtavlan som var inne i den här arken där med alla bud och förskrifterna och alla krav till alla syndare att de ska dö, så kommer den här nådepakten över och så var blodet bestänkat på det och så var keruba över med sina vingar. Det betyder att när Gud över i skyen där i tabernaklet eller i allra helligste, han såg icke lovens anklage på en måte var tagit väck. Sån var också den bordplata som var där när Mefiboset fick sitta där. Hans ben, lamme fötter, det som var skammen för han, det var skjult. Han såg ut lika fin och lika värdig som den högst och finaste gäst som såg där. Och jag tänker det så. Vi kan gärna tänka att det här är ett bild av dig och mig. Vi som egentligen är en och annan än den som följer sig som en hund. Ja, säger kvinnan, ja men de små hundarna äter ju också av de smulor som faller från det rikes bord. Sånt får också vi som synder då. När vi har fått del i nåd, när vi är rensade ren i Kristi blod. Så har vi något som skjuler vår synd och vår skam. Och så nu har vi något som löfter upp oss upp och så ger det tillbaka till oss det bilde som Gud skapat oss i. När han såg på det han hade skapat, det var såre gott. Och det är nettopp det som försoningen i Jesus Kristus rätter upp, det som synd har skadat. Och om vi då vågar oss se framöver och tänker på höjtidsbordet som ska vara när vi ska få sitta med Abraham, Isak och Jakob och alla Guds helgen, så får oss att vi sitta uvärdigt, men på grund av Kristi nåde, på grund av tillgivelsen och renselsen i Jesu blod, så får oss att vi vara värdig på grund av det som Jesus, han som har köpt oss till sig själv. Det får vi ha i tankarna och i minnen när vi lever den sista tio och de sista dagarna som vi har igen av livet. Det bästa är föran oss, och vi ska inte låta oss trycka ner av det som är vanskligt. Vi ska inte se på oss själva och på oss egen uvärdighet, för vi vet att Jesus kom icke för att frälsa och rädda de rättfärdiga eller de heliga eller de goda eller de fullkomna, men han kom som syndare. Och som syndare för oss och vi idag i Jesu Kristi höje och helige namn och i hans dyrt utrunne försoningsblod, tro oss helig, rättfärdig och ren, himmelen värdig. Guds styrka att vi ska nå det rätta jämland som vi är kallade till i Jesu namn.